Ja, vad trevligt att få komma hit till, för mig är det inte EFS bönhus i Östersund utan det är lutherska. Eller hur? Ja. Och jag satt här och tänkte när vi sjöng första salmen liksom att vilken fantastiskt välsignad boning det här är. Och jag har upplevt så oerhört mycket gott under en period av ja, vad ska jag säga? Hur långt tillbaka ska jag sträcka mig? 50 år, lite drygt. Det är mer. Jag var nog här första gången 63 kanske. Då var jag på juniorläger. Vi hade ju alltid juniorläger vid 13-årshelgen. Och det var jag nog här första gången. Jag heter som sagt var Karl-Erik Lundin. Och kommer från Krokvåg. Kom även då från Krokvåg för vi har återvänt till mitt föräldrahem. Det här är min underbara fru Eva. Kommer från Aspbacken, Rönnefors. Och vi har tre fantastiska barn. En i den yngste bor i Timrå, Sörberge. Sen har vi en son till som bor i Uppsala. Och så har vi en dotter som bor i Skövde. Och alla tre har två barn som de har välsignat oss med. Vi har ytterligare ett barn som tyvärr inte stannade kvar hos oss utan hamnade i himlen på direkten i stort sett efter en och en halv vecka. Så att, men det bar också Gud igenom. Att jag har kommit hit och som 12-åring och var med på Jigeläger. Det var ju en sak och sen så började man när man hade fyllt 15 så åkte man hit och var på ungdomsläger vid nyår. Och sen så eftersom man fick vara med på Jigeläger efteråt så kunde man ju stanna kvar. Först var man på ungdomsläger och sen var man på juniorläger bak efter. Så att jag har varit på oerhört mycket läger. Och varit också så småningom. Och det har jag egentligen, det är också en sån här grej som har med bönhuset här att göra. Mitt sista juniorläger jag var på, då fanns det en kvinna i XYZ-regionen som heter Gunnel Hedin. En del av er kanske kommer ihåg henne. Hon kom nerifrån Småland och var här uppe. Då hade EFS som kallas för regionsekreterare och Gunnel var det. Och den här kvällen eller natten så var jag och en del andra prylar som var med på det läget. Inte så där glada i att sova. Så vi var uppe och rörde på oss på en och det andra sättet så att säga. Då. Och så kom de på oss naturligtvis. Och så fick vi lite straff för det. Och straffet var att vi fick diska. Dagen efter då. Och då kommer Gunnel Hedin in i köket där nere. Och så säger hon, ja Kalle sa hon, en del straffar Gud direkt. Andra får bli ungdomsinstruktörer. Så att när jag som 20-åring blev färdig ungdomsinstruktör så sa jag att det här är en bit av Guds straff över mig. Och sen när jag så småningom blev predikantvigd 79 uppe i Umeå så sa jag att det här är fullbordan. Så att Men läger för mig har varit så fantastiskt mycket. Jag fyllde 60 för snart 10 år sedan. Och då satte jag mig ner och räknade hur mycket tid har jag tillbringat på läger. Och kom fram till cirka 3,5 år. Sammanhängande tid, dag och natt. Ingmar och jag bland annat kämpade med inför patrullriks 81 på Vässarö när jag var min senaste tjänst. Jag har haft två tjänster i Jämtland. Den första var som evangelist i Brunflo tillsammans med Folke Linnarsson 68-69 när jag hade gått till och gudkurs och blivit befäst i min egen tro. För jag hade egentligen bara en förståndsmässig tro och som inte hade förvandlat mitt liv. Men och när jag gick på gymnasiet här i stan och var med på ungdomssamlingar och så här så ja, jag tyckte det var jättemysigt men jag kunde inte, jag upplevde en jag hade en röd 1917 års konfirmandbibel som jag hade på nattduksbord. Jag bodde i Odensala då hos folkets föräldrar. Och jag läste den ändå, för jag var nyfiken på det här med Gud. Liksom. Och så, men ändå upplevde jag liksom att Gud säger till mig, Kalle, om du fortsätter så här så kommer du att gå förlorad. Och då blev jag rädd. Jag måste få kolla upp, vad är det här med att vara en kristen? Så då åkte jag till Sundsgårdens folkhögskola som 17 år. Jag måste egentligen vara 18 för att gå en tid åt Gud-kurs. Men jag fick nåden av EFS att gå den här bibelskolan 68. Och där fick jag uppleva Guds beröringen, att Gud tog i mig, tog tag i mig och sa, Karl-Erik, vet att jag älskar dig. Och jag fick vända mitt ansikte mot honom och säga, Gud, jag älskar dig också. Jag kommer ihåg när jag gjorde det. Jag låg där på knä på Sundsgården och grinade inför Gud. Upplevde så mycket av liksom hur jag badade i Guds kärlek. Och det har betytt så oerhört mycket för mig genom hela mitt liv. Och därför kommer jag tillbaka till det här idag. Vikten av att älska Jesus. För det är så oerhört viktigt. Och sen ville de egentligen att jag skulle stanna kvar i Skåne. Och bli evangelist i Landskrona. Men det kunde jag ju inte. Jag var ju bara 17 år och hade inget körkort. Så jag kunde ju inte stanna kvar där. Så då frågade de, kan du tänka dig att åka till Brunflo istället? Och vara evangelist tillsammans med folk. Och det kunde jag göra utan problem. Folk har betytt så oerhört mycket både för mig och min kära fru. Så att det gjorde jag och det blev det. Och när sommaren 69 kom så var, och då ska ni se igen att det här bönhuset har betytt så mycket för mig. Så var, hade jag varit på pojk- och flickläger i på Byvallen, nej vad heter det? Heter det Byvallen i Sveg? Ja, det heter det, ja. Folk och jag hade varit där nere. Och så kom jag hem hit på kvällen. Eva och resten av ungdomsgänget, de hade varit i Strömsund för vi hade ungdomskurs. De hade haft en ungdomskursvecka. Och jag stod inne i köket. Jag hade ju sovit ordentligt på natten då. Så kom Eva in i köket där nere och jag ser då en, och jag stod där nere redan i köket, för jag hade ju varit uppe tidigt, för att jag hade ju sovit ordentligt. Då ser jag en vacker tjej komma in i köket. Vi kände varandra sedan tidigare. Vi hade brevväxlat ett år och sådär. Så att sen på kvällen så blev vi ihop ute på Frösevallen. Så att det är, som ni märker, 51 år sedan det hände. Så till sommaren så, vi hade i somras hade vi 50-årig förlovningsdag och till sommaren så firade vi guldbröllop. Och det är härligt. Och sen så på sommaren sedan då så blev jag och Esbjörn Hedström, vi sa det, vi blev förvisade på grund av vår tro till Vilhelmsberg. Och det var ju på grund av vår tro. Hade vi inte varit troende hade vi inte fått åkt dit och tagit hand om Vilhelmsbergs fantastiska sommarhem eller sommargård en hel sommar. Och sen så har mitt liv flutit framåt med olika saker och sen 79 kom vi hit igen till Jämtland och då var jag nyutbildad predikant, hamnade i Hammerdal och hade några i Jämtland som jag skulle resa i ungdomsarbete och även jag var en i Sveg också i sig hade ungdomsarbete. Men jag hade, annars hade jag väl Undersåker i väster, Hammarstrand i öster och så hela norra Jämtland. Det var väl ett ganska stort område så jag reste ganska långt, mycket. Och jag hade Frostviken som predikområde så att jag var mycket. Efterträdde Frans Oskar som samemissionär där uppe egentligen. Och i somras när Eva och jag åkte Vildmarksvägen så var vi in i Ankared. Och så stod jag och pratade med en man som jobbade där i kyrkogården. Och så då tänkte jag just fråga han liksom vad, om han visste var Frans Oskar och Helga låg begravda någonstans. Och så tittade jag ner precis där jag stod. Och stod bredvid deras gravsten. Så att just där var de begravda, Frans Oskar. Så Frans Oskar var med mig på många möten som jag, när jag åkte runt i Blåsjön och Ankarede och Jorm och Storjorda var väl längst upp som man kan, långt upp man kan komma. Det var vi 2 år och sen hamnade jag i Härnösand sedan och sen har vi haft 30 år inom trosrörelsen. Jag gick tillsammans med Eva och jag gick samtidigt som Torgny och Anna gick Livets Ord. Och sen har jag varit ute som pastor i Hindi. Och sen så hamnade vi här i Sundsvall 88. Och där var vi med att starta en kristen friskola. Idag är det Norrlands äldsta friskola. Och den lever fortfarande 430 år i år. Och jag är fortfarande lite grann anställd där. Jag är fortfarande deras syv. Så jag ska ner nu till veckan och hjälpa eleverna och välja inför gymnasiet. Så att jag är fortfarande jag jobbar fortfarande lite grann inom skolvärlden. Även i Hammarstrand brukar de anlita mig att jag ska komma ut i karriera. Men jag helst av allt, och det har jag sagt hela tiden, jag jobbar som lärare också. Jag jobbar som lärare, jag jobbar som rektor. Så där, att helst av allt så älskar jag att predika. Och det är min kallelse nämligen. Och innan jag börjar predika så är det en del kanske av er som undrar, har vi kommit tillbaka till ni som är lite till åren, kommer ihåg Jesusrörelsen? Och på 60-talet och på 70-talet. Att, de hade ju ofta stora familjebiblar nästan som de läste ur. Och ju frommare man var, ju större bibel hade man. Och det här är naturligtvis en sån där bit. Nej, det är inte riktigt så. Utan det här är en ny översättning som jag rekommenderar och det bestämdaste. Nu är det ju en del av er som, precis som jag, har bibelapp i sin bibel. Eller i sin telefon. Och där kan man ta hem den här översättningen som heter Svenska kärnbibeln. Och den här översättningen är av en man som bodde i USA många år. Och lärde sig att älska en översättning som heter The Amplified. Och alltså en förstärkt som svenska språket och inte engelskan heller klarar inte av att med ett ord översätta det grekiska eller hebreiska. Så då har man gjort en, och då står det i engelskan då, så kan det stå då ett ord which means. Och så står det då en förklaring då vad det här ordet egentligen betyder. Och så har han gjort i den här också, även med bilder och sådär finns det här. Det här är mycket bättre, det är bättre med boken än med appen, för i appen har du inga bilder. Och det finns kartor här och grejer, så det här är fantastiskt då. Finns på Sjöbergs förlag, kostar bara, jag tror 200 spänn, 300. Det är ganska tjock papper, så därför den blir tjock. Men jag tycker om det. Jag kommer att använda det, för jag kommer bara läsa det nya testamentet. För när Torgny ringde mig för några veckor sedan och frågade om jag kunde komma och predika. Då pratade vi om hur Gud har välsignat oss och sådär. Att man har fått se människor bli frälsta. Men så kan inte du predika om att föra människor till tro? Och då sa jag, det är därför det blir temat för dagen. Så att och jag tänkte när vi sjöng första salmen här. Änglarna sjunger halleluja. Det är det står om i Lukas 15. Det förlorades kapitel. Att det blir större glädje i himlen när människor blir frälst än någonting annat. Så att vi önskar att det jublas ju himlen hela tiden. Ni vet ju att för några år sedan så hörde jag en siffra att det var någonstans runt 170 000 människor som blev frälst varje dag. Det tycker jag är härligt. Det är fantastiskt. 170 000. Hörde du det? Jag vet inte hur många som bor i hela Jämtland. Det bor ungefär 60 i Östersund. 130 i hela Jämtland. Ja. Han säger att det är mer än hela Jämtland som blir frälst varje dag i världen. Det är fantastiskt. Och för några år sedan så passerade vi det här nämligen. Att antalet människor som jorden ökar med var mindre än antalet människor som blir frälsta. Så det är inte kört. Tvärtom. Och det är underbart. Nu ska vi be tillsammans innan jag ger mig in i predikan. Far, jag tackar dig för att du genom din ande vill undervisa oss idag. Vill uppmuntra oss idag. Vill hjälpa oss att känna frimodighet idag. Att när vi går härifrån ska vi känna, ja, jag kan få vara en skördearbetare. Jag får vara en skördearbetare i din armé, i ditt arbetslag. Och jag tackar pappa för att du är våran, ja, det är du som tar hand om oss. Det är du som ger oss kraft, det är du som ger oss styrka. Det är du som ger oss vishet och du ger oss också frimodighet. För jag tackar för att du säger att den frimodighet du har lagt ner i oss, den uppmuntrar du oss att inte kasta bort. För den har med sig sån stor lön. Och jag tackar dig far för att, att du vill låta det bli så tydligt och klart för oss idag i den här gudstjänsten. I Jesu namn. Amen. För några år sedan, jag har under, kan det vara ungefär 10 år sedan snart nu, jag tror det, som jag har haft skördaktion hemma i Krokvåg. Ja, kan vara något sånt. Sen, jag kanske ska säga det också, jag sa inte det, att idag när vi bor i Krokvåg så har vi återvänt till EFS och vi har återvänt till ungdomsarbetet. Så Eva och jag är de här unga, fräscha scoutledarna hemma i byn. Eva 68, jag 69. Margareta fyller 82. Hon har sagt nu i samband med det här med coronan här att jag tror att det här får bli punkten för mig som scoutledare. Hon har ju bara hållit på i 47 år. Oavbrutet. Och under den tiden har hon opererat bägge höfterna och sådär också. Men hon har hela tiden varit scoutledare. Så att du som sitter här och känner att nej, men jag är för gammal. Glöm det. Du blir aldrig för gammal. Orsaken till att jag själv blev nyfiken på Jesus var farbror Sigfrid. Ni hade ju Tage Edström här som medlem i många år. Tage och Märta. Nu är de hemma hos Herren. Tages farbror Sigfrid. Han hade söndagsskola i 40 år hemma i bönhusen. Och när han samlade oss busungar, brukar jag säga, till söndagsskola. Söndag efter söndag. Och han var bonde. Och vet, en bonde som använder sina händer och är ganska grov och stark i övrigt, han får ju händer som är som dasslock. Och när han knäppte ihop dem, det var ju knappt så att han fick in fingrarna emellan, för det var ju så grova fingrarna. Jag kan riktigt se hans tjocka fingrar när han knäppte ihop händerna och så bad han för oss. Jag kan säga det att efter att jag hade gått på Hagaberg och utbildat mig till ungdomsinstruktör, så skulle jag direkt kunna konstatera att farbror Sigfrid var ingen pedagog. Och han hade inte den metodik som han hade lärt sig, som bland annat Kerstin Kryger och andra försökte lära oss när vi hade hade någon kurs här nere i ungdomshemmet någon gång på 60-talet. Men det var inte det jag såg. Jag upplevde att han älskar Jesus. Det var det som var det viktiga i hans liv. Han älskade Jesus, han älskade oss ungar i byn. Och därför fortsatte han. Och för några år sedan, en av de första åren som vi hade då skördat, som jag blev tillfrågad då om jag kunde auktionera, vara auktionist och ha lite andakt på bönhuset då, samman med skördaktion på hösten. Så kom Folke och Karin och Thomas till Krokvåg. Och då hade jag inte träffat Folke på många år. Och så kom Folke då, ni känner ju honom minst lika bra som vad jag gör. Och så kom han fram till mig och så säger han: Karl-Erik, älskar du Jesus fortfarande? Vet, han frågade inte vad våra barn hette eller gjorde, eller hur många barnbarn vi har. Utan han frågade: älskar du Jesus fortfarande? Och jag kunde säga: ja, det gör jag. Jag älskar Jesus. Och det tänker jag fråga dig idag också. Min vän, älskar du Jesus? När sa du till Jesus förra gången: Jesus, jag älskar dig? Vi behöver göra det, precis som i våra hem. Till våra, vi som är, nu, du som nu är gift, du som har en livskamrat. Jag menar, det är klart att man dagligen säger till den man lever tillsammans med: Eva, jag älskar dig. Det har inte gått så många timmar sedan vi vaknade. Klockan ringde när klockan var 6:45, så jag var bara vaken i 4 timmar än. Men Eva har berättat för mig flera gånger redan idag att hon älskar mig. Därför att det är så viktigt. Ja, men säger man det, det är väl inte så noga. Behöver man inte göra det? Jo, ofta. Och det är samma sak med Jesus. Vi behöver berätta för Jesus: Jesus, jag älskar dig. Och så känner att han kramar om dig och säger: Karl-Erik, vet du, jag älskar dig också. Och vet du att den man älskar, den berättar man gärna om. Och det är därför Jesus säger i Vi kan ta dem i ordning. Det är inte så noga om jag har dem i rätt ordning det jag har skrivit det här. Men det står så här i Matteus 9. 35 står det så här. Och det här tycker jag är bra när man bor i Krokvåg. Då står det så att Jesus gick omkring i alla städer och byar. Det är viktigt att komma ihåg. Han gick i byarna nämligen också. Vi tror ju nämligen i Sverige, åtminstone i svensk politik, så nästan att det är bara stan som gäller. Landsbygden, den kan jag. Om den dör eller inte har väl ingen större betydelse. Men det var det inte för Jesus. Jesus gick dit också. Och han undervisade deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar. Och då var det alltså kroniska obotliga sjukdomar han botade. Det är det som det betyder. Och alla slags krämpor. Och det är de här tillfälliga sjukdomarna. Och när han såg folkskarorna, då fick han en innerlig medkänsla med dem. Eftersom de var rivna. De var ofredade och ansatta av de som skulle leda dem. Och hjälplösa. De var slagna till marken. Alltså. Som får utan herde. Då sa han till sina lärjungar. Skörden är stor, men arbetarna är få. Bönfall därför. Och det är en tvingande nödvändighet att ni ber. Skördens herre att han sänder, eller kastar och driver ut arbetare till sin skörd. Och det står, om man läser nu den här översen, jag ska inte läsa hela biten nedanför. Men just det här ordet som det är, ordet för be är här är deomai. Och det är alltså det enda stället i Nya Testamentet som just det här ordet står. Som liksom tar om liksom hur viktigt det är, hur betydelsefullt det är att få ut människor att till skörden. Han säger skörden är stor, men arbetarna är få. Det är lite grann som Barbara säger, liksom, ja, vi har tyvärr ingen barnledare idag, så därför blir det ingen barnkyrka. Och det är väl lite grann så vi upplever i församlingar runt om, och det har jag varit med om mer än en gång också under de här åren jag har jobbat. Att man har saknat ledare mellanåt. Men han säger, skörden är stor. Och jag har tittat på det här bibelordet i sommar så många gånger. Den här våren. Att det står liksom att människorna är som rivna. Och de är hjälplösa. De är rädda och oroliga. Och hur mycket av det har vi inte i vårt samhälle idag? På grund av coronan. Nu har det kanske blivit lite mindre. Men ändå, nu börjar det på stiga igen. Det här med att vi sitter på varannan bänk med mer än armbågslucka. Är ju ett tecken på det här. Att det är någonting som inte är bra i vårt samhälle idag. Nämligen på grund av den här viruset som härjar. Och vi ska vara förståndiga. Eva och jag var i Sundsvall igår. Och var in på Ikea och var in på Bistra City. Men man tar de här avståndena. Men vi går inte omkring och är livrädda. Utan vi har en trygghet i Jesus. Men många har inte det. Många har inte den trygghet i Jesus som du har. Och därför så har du fantastisk möjlighet att berätta om. Att veta att jag tror på Jesus. Han har lovat att ta hand om mig. Och även om jag skulle drabbas så står det faktiskt att han har makt att bota sjuka. Och det tycker jag är fantastiskt. Oj, oj, oj. Och då blir man lite förvånad om Jesus botar sjuka. Och så, och det är det som det står om. Att när Jesus botar sjuka så är det för att han vill utbreda riket. Han hjälper den sjuka och sen utbreder han riket dessutom. Det är fantastiskt. Och sen om vi läser vidare så förstår vi vikten av det här. När vi kommer till slutet av Matteus evangeliet. Och då står det så här. Han sa till dem. Det står att han bröt tystnaden egentligen står i grundtexten. Och så säger han till dem. All auktoritet, alltså all makt. Att regera i himlen och på jorden har getts till mig. Gå därför ut och gör lärjungar av alla folk, alla etniska grupper och folkslag. Döp dem. Nedsänkt är egentligen det grekiska ordet för döpa, baptizo. Döp dem i Faderns, Son och den helige Andes namn. Och lär dem, instruera dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och kom ihåg, jag är med er alla dagar till tidens slut. Och det här är ju fantastiskt. När Jesus säger, jag är med er. All makt är given åt mig. Och jag är med er. Så jag brukar säga det. Det är Bibelns häftigaste skämt. För vad gör Jesus när han har sagt det? Jo, då tittar lärjungarna upp i luften och så ser de hans 43er försvinna. Och nyss har han sagt, jag ska vara med er alla dagar in till tidens slut. Och så drar han. Hur schysst är det på en skala 1-10? Det är ju liksom så att säga, men det är ungefär som att säga, men jag kommer hem till dig och fika ikväll. Och så kliver jag på tåget och åker till Stockholm. Men Jesus hade sagt, gå in till Jerusalem, stanna kvar där tills en helig ande kommer över er. Så gjorde de det. Och vad gjorde de medan de var det? Jo, de var tillsammans i övre salen och så bad de tillsammans. De prisade Gud tillsammans, de här 120. Och på pingstdagen kom den helige ande över lärjungarna som eldslågor. Och de blev uppfyllda av kraft. Och därför står det i Apostlagärningarna 1:8. När den helige ande kommer över er ska ni undfå kraft att bli mina vittnen. I Östersund. I Krokvåg. I Påfrösön. I Hammerdal. I Sveg. Och vad som helst. Till jordens yttersta gräns. Det står inte att när en helig ande kommer över er så ska han kicka er i baken och skicka iväg er ut att jobba. Nej, han säger, då ska ni få kraft att göra det. Och det vill jag att du ska ha med dig innan vi går vidare i predikan. Att den helige ande som är kraften för dig att kunna berätta för andra om Jesus. Underbart, underbart. Jag sa ju så här för en stund sedan att om man älskar någon så berättar man gärna om den personen. Det är, jag ska nog säga att om jag predikar, inte så jätteofta numera. Jag predikar kanske av årets 12 månader så kanske jag predikar 25 gånger om året kanske. Idag predikar jag här och nästa söndag predikar jag i Sollefteå. Också där på EFS. Och sen så får jag förmånen att åka runt och predika lite grann. Men ofta så är Eva med i predikan. Därför att det är en så bra bild. Att den här relationen man-kvinna i Bibeln och så här. Och relationen och allt uppe det här. Och i Lukas evangeliet, 6:e kapitlet och 45:e versen, så står det så här. En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd. Och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt onda förråd. Och sen kommer det. Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Det hjärtat är fullt av, det talar munnen. Jag är inte bara predikant, jag är också älgjägare. En välsignad sån. Jag skulle kunna berätta massor om livet ute i älgskogen. Men jag ska inte göra det. Jag ska bara säga det att när man möter en älgjägare och man börjar prata älgjakt, då behöver man inte fundera på om man har någonting att prata om. Då kan man prata älgjakt liksom om alla de älgar man har skjutit genom. Och jag har skjutit en älg nu i höst. Så kan jag kunna berätta om det och så vidare. Och mina jaktkompisar, de har beskyllt mig under åren. Jag har jagat i drygt 30 år. Har de beskyllt mig för att, ja men du är välsignad du som predikant när du är ute i skogen och jagar. Ja, säger jag. Så är det. Och så här får skjuta mycket älgar också. Men det munnen är fullt av. Förlåt, det hjärtat är fullt av. Det talar munnen. Så, därför att vi älskar Jesus. Så vill vi gärna berätta om Jesus. Han är ju så fantastisk. Han är så under. Han har gjort så mycket i mitt liv. Han har förvandlat mig. Hade Birgitta Gunnevall varit här, vilket jag har konstaterat för en stund sedan att hon inte är, då hade hon kunnat bekräfta det jag säger. Hon var nämligen med på Bibelskolan Sundsgården 68. En annan en som var med var Jan-Erik Tågqvist från Strömsund. Gunnel från Lorås. Gunnel Strömberg från Lorås var med. Och så var det en flicka till från Holland som var med. Och de berättade sen att när vi åkte ner till Sundsgården, då sa du ju ingenting. Du var ju bara tyst. Och det berodde på att jag var så blyg. Jag hade blivit så mobbad i skolan. Jag var mobbad som från det att jag gick i tredje klass tills jag gick ut nian. Så var jag mobbad. Jag vet vad det betyder. När man blir mobbad, då blir man bestulen på sin frimodighet. Man har ingenting kvar. Jag stod så här och tittade på mina fötter. Inte för att de är ovanligt vackra. Utan jag vågade inte möta andras blick. Men när jag hade fått smaka Jesu kärlek, då blev jag fri. Och då var jag glad. Och då sa han, när vi for hem var du inte tyst en sekund. Sen har jag fortsatt. Så att det är fantastiskt att bli befriad av Jesus och hans fantastiska kärlek. Och det är ju inte så här att när du ska berätta för andra om Jesus, att du ska prestera så fantastiskt mycket. Utan hur många av er har sett Rasmus på luffen? Eller läst boken Rasmus på luffen? Ja, det var många. Ni kommer ihåg när luffan, Oscar, när de kom fram till grinden. Det är väl inte så att det blir rundgång nu, Kerstin. Jag rör på mig heller. Ja, vad bra. När han kom fram till grinden, vad hittade han där? Kommer ni ihåg det? Precis. Ingmar gör ett tecken. Ja, ett kryss. Ja, där är ingen vits att gå in. Så var det ett annat märke på om det var vits att gå in. Och att vara evangelist, det är att berätta om Jesus. Det är att komma till en annan, eller som tiggar egentligen, eller som hungrig, gå och berätta för någon annan. Du, där finns det mat. Här finns det mat att få. Här är det bästa som finns. Och de bjuder hur mycket som helst. Och så får man gå dit. Och så får man berätta om Jesus. Så att, och det här beskriver Paulus, tycker jag, på ett fantastiskt sätt. I andra Korintherbrevet 2. Då säger han så här. Den fjortonde versen där. Men vi tackar Gud som ständigt för oss fram i Kristi triumferande segertåg och sprider sin kunskapsdoft genom oss överallt. Det är inte fantastiskt? Tänk att gå omkring och lukta Jesus. Det luktar gott. Vissa människor man möter tycker man de luktar hur mycket Jesus som helst. Jag bodde ju hos, jag vet inte hur många av er som hade förmånen att få lära känna Folke Linnarsson. Mamma, Maria, du lärde känna. Ja, det ser jag ju. Det är Barbro. Precis. Margareta heter inte Barbro. Margareta heter det för allt i världen. Vi träffades redan då. Ja, jag kommer ihåg. Jag bodde hos. Ja visst, jag bodde det ett helt år. Men och jag brukar säga det att det är få människor som jag har mött som har varit mera Kristuslika än vad Maria och Hugo. De var så Kristuslika för mig. Och när jag då sedan kom till Jämtland som predikant, så skulle Erik Sjöling och jag ha bibeldagar för överåriga. Sådana som vi idag. Många av oss skulle platsa på den här pensionärskursen som vi hade på EFS gästhem i Strömsund. Och vi avslutade den här veckan då med att ha en förbönstund. Och de som, då kom de och satte sig på olika ställen då, så kom vi fram till dem och bad för dem. Och jag kommer ihåg när jag kom fram till Maria, så frågade jag henne: Maria, vad vill du att jag ska be för dig om? Jag ska vara ärlig säga att innan jag åkte dit så var jag så bävande. Vad har jag? En liten parvel, då var jag 26, eller jag var 27 år då. Att ge de här som har levt ett långt liv tillsammans med Jesus. Vet du vad Maria säger? Hon säger: jag vill lära känna Jesus bättre. Jag vill lära känna Jesus bättre. Och jag tyckte hon doftade Jesus för mig. Hon doftade Jesus för mig. Och jag tyckte, för mig har det här varit ett sånt fantastiskt exempel. Jag vet inte hur många gånger i mitt predikoliv jag har sagt, använt den här. Det här det är så oerhört fantastiskt. Jag skulle kunna ha en ny predikan bara om det här, vikten av att lära känna Jesus. För det finns så mycket i Bibeln som talar om det här. Men i alla fall så luktar vi. Och häromdagen, jag brukar ju vicka på skolan i Hammarsland, sa jag ju tidigare. Och då har jag en liten kille där, han går i femman nu. Jag hade honom ganska mycket förra året och jobbade 60% i skolan. Där. Och han kommer, varje gång jag är där och jobbar, då kommer han. Och så kryper han in i famnen på mig. Och så säger han: Kalle, du luktar så gott. Och så kryper han in och han kryper in, kommer rakt in i bröstkorgen på mig. Och så ska han krama mig. Och så, du luktar så, ändå en riktig busunge. På lektionstid är inte alls en sån där snälling heller. Men han tycker jag luktar så gott. Jag har en bra sån här ådertoalett som jag använder så tidigt. Därför jag luktar gott. Men han gillar det. Och vet att jag tror att om du och jag lever ut Jesus så luktar vi och gott vi också. Jag hade en konfirmand, jag hade konfirmandläger en gång i tiden. Så brukade jag alltid börja konfirmandperioden med att prata med eleverna, hur de hade det med Jesus. Och så hade vi de här 3 veckorna tillsammans, och en av de sista dagarna så samlade de på nytt, eller träffade de på nytt var och en, och frågade hur de hade det med Jesus. Och då var det en liten flicka. Hon sa det, hon, att jag ser, Kallesson, att du har någonting. Jag ser det i dina ögon. Men jag har det inte än, men jag skulle vilja ha det. Och senare på hösten vart hon frälst. Så att när du och jag lever ut och Jesus får leva ut genom oss, så blir vi det Paulus säger i nästa kapitel. I det 3:e kapitlet och 3:e versen så står det så här: det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev skrivet genom vår tjänst, inte med bläck utan med den levande Gudens ande, inte på tavlor av sten utan på tavlor av kött i era hjärtan. Vet du, det står i dig. Det står i dig. Folk kan läsa att du tillhör Jesus. 1970, den sommar Eva och jag förlovade oss, jobbade jag på Metallverken i Västerås som sommararbetare. Det var ju sommaren mellan åren på Hagaberg. Då säger killen jag som lärde mig att köra travers, att han, den där farbrorn där borta, han var en äldre, man skulle förmodligen ganska snart gå i pension. Han tror på Jesus. Ja, men så det gör jag också. Ja, men han säger ingenting. Men alla vet att han tror på Jesus. Det är för att det var skrivet. Han var i Kristusbrev och han doftade Jesus där han gick omkring. Så det är inte åthävarna i första hand, utan det är livet. Livet tillsammans med Jesus som sprider ut sig ur dig. Och vet du att, nu ska jag komma in på några saker som rent praktiskt. Jag har lovat att gudstjänsten ska inte bli mycket mer än en timme och en kvart. Det kan hända att det blir lite till. Men det får ni stå ut med en sån här dag när ni har sånt celebert besök. Jag har inte stått här och predikat på den här scenen sedan 80 var det förmodligen. Kan vara till och med 81 till vårmötet vi hade. Men då har jag för mig prediktion var på den här sidan. Stämmer det? Ja. Det var nämligen Anders och jag som predikade. Vi delade på predikan under den helgen. Så att, jag tänkte, det är ju så länge sedan så måste jag få predika en stund. Men i alla fall. När jag var evangelist i Brunflo. Och det var kvinnornas internationella böndag. Är det 8 mars. Så hade vi ett litet papper som vi delade ut. Och på det stod det. Bön utan arbete. Det är tiggeri. Bön. Med arbete utan bön är slaveri. Arbete tillsammans med bön ger harmoni. Och det tyckte jag var en sån där fin slogan. Den kommer ni ihåg nu. Den kunde ni kanske innan också. Men i alla fall. Det är en viktig grej. För när jag var nyfrälst då 68. Då började jag be för pappa och mamma. Att de skulle bli frälsta. För det var ingen annan i familjen som var frälst. Jag visste att pappa och mamma hade varit frälsta i sin ungdom. Men var det inte nu som vuxna. Och jag började be för pappa och mamma. Att de skulle bli frälsta. Jag bad varenda dag. Jag hade en sån där bönelista liggande i Bibeln. Och jag bad och jag bad och jag bad. Och jag låg på knä och bad. Jag kommer ihåg när jag var evangelist i Brunflo. Jag låg på knä många gånger och bad. Och jag grinade inför Gud. Så jag ville att pappa och mamma ska bli frälst. Så gick det en tag, jag kommer inte ihåg hur länge. Så helt plötsligt en dag så började jag uppleva hur Gud säger. Karl-Erik, nu har du bett färdigt. Nu kan du börja tacka istället. Men vet du, de var inte frälst ändå. För att jag har fortfarande bara bett. Jag kom aldrig åt att kunna prata med pappa om Jesus. Men så har jag en underbar fru. Så hösten 84 så visste jag att pappa hade inte så långt kvar av sitt liv. Han hade fått cancer. Och då pratades vi vid, Eva och jag hemma. Vi bodde då vi gick då på Livets Ord, på bibelskolan. Och jag pratade med Eva, kan du inte försöka prata med pappa om det här, om farfar som det sa. Så gjorde hon det. Då säger farfar, ja, jag ska tänka på det här. Och så kom vi hem 2 veckor innan pappa lämnade det här jordelivet. Och då pratar Eva med honom på nytt. Och då säger han, ja, nu är Jesus herre i mitt liv. Så han vart ju frälst. Halleluja. Vad härligt. Och så mamma följde med på ett bräde. Och blev frälst. Var med i församlingen. Vi var med och jobbade i Sundsvall. Sen så gick hon med i Pingst hemma i Krokvåg. Och var med där till sån. Fick hembud 2004. Men det var bön och det var arbete. Det är viktigt. Vi hade ett nästan likadan upplevelse i Härnösand när jag jobbade där som pastor. Då kom det ett ungt par. Eller ja, de var inte par, de var 2 ungdomar som inte tillhörde ungdomsgruppen så jätteofta i alla fall. Men i alla fall, de kom och ville prata med Eva och mig. Och då sa de, vi har en kompis. Vi tror att hon skulle gärna vilja bli frälst. Men det är så mycket som binder henne. Kan inte vi komma överens om att sätta henne, att be henne fri för en vecka? Så att hon får chans att bli frälst. Så gjorde vi det. Vi bad, och det står i Matteus 18, att den kommer överens om att be, det ska ni få. Vi kan lösa, vi kan binda. Vi löste och vi band det som höll henne fången. Så gick det en vecka. Så vart hon frälst. Halleluja. Så träffade Eva och jag henne sedan i Uppsala många år sedan. Och hon levde fortfarande tillsammans med Jesus. Det funkar. Tänk nu inte så här. Det där funkar för Kalle och Eva men inte för mig. Sluta tänk så där dumt. Det är förbjudet. Sen får man inte ge upp. Man ska fortsätta. Man ska fortsätta att leva ut Jesus. Och jag tänkte på det när jag förberedde predikan här. Alltså när jag var predikant i Härnösand. Jag predikade på söndagarna. De flesta söndagar. Man hade inte så många söndagar ledig under ett år. Men och sen så hade jag synmöte på tisdagskvällar. Och då predikade jag 2 gånger varje synmöte. Jag läste ingen bok utan jag hade 2 predikningar istället. Jag tänkte att det är bra för att mata ut Guds ord. Längst där nere, ungefär där Näslund sitter, så satt en man vars fru var med i EFS i Härnösand, men inte han. Och han satt där och lyssnade varje söndag, varje symöte satt han där och lyssnade. Och så sista året vi var i Härnösand, då hade bestämt att vi skulle då sluta då till sommaren 84 för att gå bibelskolan. Då hade vi nyårsfirande med EFS i Mjällom. Och från Mjällom och ut till Måvikens gästhem är det ju inte så långt, EFS gästhem som fanns där då på den tiden. Och så när jag hade predikat färdigt där på nyårsnatten så inbjöd jag till förbön. Och då kommer den här mannen fram tillsammans med två andra. Och så säger han, Karl-Erik, säger han, jag vill bli frälst. Så bad jag med honom till frälsning. Och när jag kom hem sen till Härnösand så fick jag undervisa honom under ett halvår om vad det innebar att vara frälst. Sen gick det några år, det gick ganska många år. Och så ringer telefonen en dag. Där det är hans fru som ringer och säger, Karl-Erik, jag vill bara ringa och berätta att jag höll hela vägen. Då hade han dött. Och han hade levt i sin tro hela tiden. Men att bara låta ordet gå ut. Och vad säger ordet? Vad har vi för löften i Jesaja? Jo, det säger att ordet ska inte återvända förrän det har verkat var till det utsänt. Och det får vi tro på. Jag har två punkter till. Jag har inte så hemskt mycket kvar. Vi hamnade så småningom i Nordingrå som pastorspar efter livets ord. Och det är väl den period kan man säga som vi har blivit lite grann förlöjligare av våran tro. Och det var ju det. Det var ju trosrörelsen ny. Och man sa ju samma sak om oss som man sa om pingstvännerna en gång i tiden. De sa bland annat om familjen Lundin att de kopierar demoner hemma i vardagsrummet och så bränner de upp dem. Och Nya Norrland var då på besök hemma hos och ville göra ett reportage om mig vid ett tillfälle. Och då sa jag det att om det vore, för de hade hört det här också, att vi höll på att brände demoner hemma. Alltså om det var så enkelt, sa jag, att man kan bränna ondskan på det viset och ta död på ondskan. Skulle inte du då hjälpa mig, sa jag, att fånga ondskan och bränna upp den? Jo, sa han, det skulle jag göra. Så att han insåg att det här var ju också väldigt dumt. Men vi fortsatte att be för byn. Vi fortsatte att leva Jesus. Och så kom jag en dag in på Konsum i byn. Och så sitter tjejen där i kassan. Och så säger, är du som är pastor här på Agape som det heter? Ja, så är det. Är det sant, sa hon då, att om jag blir sjuk så har djävulen kommit in i mitt liv? Nej, sa jag, det är inte sant. Det har jag aldrig sagt, så jag kommer aldrig att säga det. Men, sa jag, är du konfirmerad? Ja, sa hon, jag är konfirmerad. Då vet du att genom syndafallet kom sjukdom in i världen. Ja, det hade hon hört talas om. Ja, men så är det, sa jag. Det var vintern. Om jag går ut så jag tar en vattenslang och spolar här på gården. För det var en sån sluttande gård. Och sen kommer tanten som bor här borta. Och så halkar hon och ramlar och bryter benet. Så betyder inte det. Jag behöver inte stå där och sparka undan fötterna på henne. Hon ramlar ju ändå. Därför att det är så fruktansvärt hard. Och indirekt så är det jag som bryter benet på henne. Ja, det där förstod hon. Så gick det en tid till. Och så kommer hon till oss en dag och säger, skulle inte jag kunna få bli en kristen? Jo. Kom till oss. Så bestämde vi tid. Att hon skulle få komma hem till oss en lunch. Jag hade ju en timmes lunch. Och då jobbade Eva och jag på varsin industri. För vi hade inte heltidsanställning inom församlingen som stod var den inte. Så att då kom hon hem till oss och så fick vi be med henne till frälsning där på lunchen. Och sen fick vi fortsätta undervisa henne. Så att sanningen som finns i oss sprider sig till andra och gör att andra vill smaka av det du har. Och sista exemplet ur mitt liv, ska jag kunna ta fler, men jag ska nöja mig med det. Och det är att lyssna in den helige ande. Den helige ande vill ge dig idéer. Hur du ska kunna få möta människor. När jag var konfirmandledare ute på Eriksdal på Avnön. Så var det en kväll. Vi hade möte varje torsdag kväll. Så hade jag predikat om den förlorade sonen. Och då, när jag går och sätter mig när jag predikar färdigt. Det var för jag var inte så van. Det här med att inbjuda till frälsning. Det är inte så. Det är kristallvanligt att man gör det. Alltså, åtminstone inte hade gjort det då i alla fall innan EFS. Så jag gick och satte mig. Och så säger den helige ande till mig tydligt. Du ska inbjuda till frälsning. Jaha, då sa jag det då. Finns du här som vill ta emot Jesus som frälsare ikväll? Så är du välkommen fram så ska jag be med dig. Så kom det ingen. Vilka satte mig. Och så säger den helige ande. Du ska göra det där en gång till. Då kan man börja bli lite tjatig. Men jag gör det. Och då reser sig en mamma. En mamma till en av konfirmanderna. Och kommer fram. Och jag fick ta med henne fram till korset. Och be med henne till frälsning. Jag brukar göra det när jag ber med folk till frälsning. Jag brukar ta dem till korset. Jag tycker det är bästa stället att stå på. Och tala om för dem då att här. Det står i Kolosserbrevet. Att dina och mina synder är fastspikade på korset. Vet du det? Är du glad för det? Visst är det härligt? Att våra synder, skuldebrevet, det stod att Kalle Lundin, en riktig stygging. Han skulle egentligen hamna i helvete. För du tror väl att det finns ett helvete? Inte har du liksom skippat det heller. Du är inte så där modern att du har hoppat över att människor går förlorade. Det får vi tyvärr inte göra. Eva och jag satt hemma nu bara för några dagar sedan. Och hade besök av en kvinna som... Ja, hon står där och vickar. Hon saknar kunskap. Hon vill vara en kristen men saknar väldigt, väldigt mycket kunskap. Jag tror att vi kommer att få förmånen att få undervisa henne framöver. Och hon hade frågor omkring det här med helvete. Och vi pratade om det. Jag sa, det är ingen plats Gud vill att vi ska komma till. Gud lät Jesus dö för att du skulle slippa det här. Och det får vi berätta för andra. Att mina synder är fastspikade på korset. Ser att det står där. Ingmar Lindberg står det här. Ett långt brev. Men det står en stämpel här nere. Betald. Visst är det fantastiskt? Jag skulle kunna nämna alla våra namn. Mm. Och så står det betalt, stämplat. Har du haft något sånt där banklån någon gång och fått lånehandlingarna hem där det har stått att de är betalade? Det här är verkligheten. Och det får vi berätta för andra. Det är det här som är det fantastiska. Och min vän, trots att det är moderna tider, så skäms inte för evangeliet. Skäms inte för att du är frälst. Skäms inte för att du tror på Jesus. Utan stå upp för han. Och säg, jag älskar Jesus. Han har befriat mig. Han är den som har gett mig liv. Det är det som är sanningen. Det är det som är verkligheten. Om du lever ut det här livet till andra människor. Så kommer de att bli frälsta. Tänk inte så här att gatan där du bor eller byn där du bor att hela byn eller hela gatan ska bli frälst. Den börjar med en och en. Börja med en och be. Men be. Och så vittnar du så mycket du kan. Ta vart lägre tillfälle i akt. Prata inte bara om Jesus. Du kan prata älgjakt också. Men prata om Jesus också. Yes, Gud välsigna dig. Kom ihåg när du ber att berätta för Jesus dagligen att du älskar. Säg Jesus, jag älskar dig så mycket. Och det gör ingenting om du börjar grina. För det gör gärna jag när jag berättar för Jesus att jag älskar. Då kommer det gärna lite tårar. Men det gör ingenting. Det händer ibland när jag kramar Eva och säger att jag älskar henne också. Kommer det tårar också. Nu ber vi. Pappa. Tack för att jag har fått lätt känna dig. Tack för att du har uppenbarat dig för mig. Att jag får vara ditt barn. Tack för att mitt skuldebrev är fastspikat på korset. Tillsammans med så många andras. Tack för att mina synder är betalda. Varenda en. Tack för att du har i mig lagt den heliga ande och gett mig möjligheten att kunna höra dig, lyssna in dig och vara ledd av dig. Tack heliga ande för att du vill tala till mig, ge mig idéer, göra det man kanske inte hade planerat att göra, därför att du är så uppfinningsrik. Tack för att du vill välsigna var och en som finns här inne, som har sina bönämnen, som har sina funderingar på, ja men den personen, den har jag fått prata med några gånger. Så fortsätter vi och ber för den. Så får vi se människor bli frälsta i vår bygd. Den ena efter den andra. Så får vi se människor ta emot dig. Och vi får bli fler och fler. Och så blir det så där fantastiskt jubel i himlen. När människor tar emot dig till frälsning. Prisa dig Fader för det. I Jesu namn. Amen.